modiga människor. Ja. Ja, jag blir alltid lika glad när jag har mina barn här i början. Så, det här är ju del 3 i en serie med dig, Agneta. Och jag är så glad att vi gör det här. Och det vi kommer att fokusera på, för nu har vi ju pratat att fokus verkligen på kvinnor och på kvinnans del av historien. Så att det fokuset kommer att ligga på idag, det är ju det såret som har uppstått ur ett kollektivt perspektiv då, hos männen. Och du kommer även att presentera, Agneta, det du tror är läkningen. Och det ska bli så intressant att ta del av det här samtalet. Så att, välkommen, Agneta.
Tack.
Och en modig människa är du, verkligen vill jag säga, som gör det här. Och all den tid du har lagt ner på forskning och liksom försöka verkligen landa i så här, vad är det och hur har det uppstått, den situationen vi befinner oss idag. Ja, så jag välkomnar in, vad är det, barnmorskan helt enkelt, som ska förlösa det här.
Mm. Ja, tackar. När du säger om barnmorska där, så är det ju att jag är ju inte barnmorska egentligen, men jag har en sån roll. Alltså det ligger liksom i mitt kall att finnas där och hjälpa människor att förlösa olika processer, hjälpa kvinnor förlösa sin kraft, sina gåvor, och hjälpa män att liksom komma fram på det sätt som de verkligen värd att få göra. Så att det finns en själslig aspekt av det här med barnmorskan som finns i mig, som vill att det ska gå tryggt och säkert, att det ska vara fint, att det ska vara värdigt, att det ska vara framförallt tryggt. Jag tycker världen är stökig och orolig, och jag vill verkligen, jag har en mammakall som är större än allt annat. Det är liksom, jag är allting, det känns som det är mina barn, mina pojkar där handlar om, som vi ska prata om idag. Det är mina män. Jag har en otrolig kärlek för mänskligheten och för män. Så att jag har, och det har inte alltid varit så, för att jag menar, jag är uppvuxen i sån här karhatarfamilj, om jag ska vara ärlig. Men jag förstår min mamma, hon hade det inte lätt. Hon valde bort det med män tidigt och lärde mig att alla män var dåliga. Och de luktade illa och de ljög och allting var jobbigt. Allting var jobbigt med män, och när man skulle ha sex med dem, då, om man absolut måste ha det, så skulle man alltid vara medveten om att det gick väldigt fort över. Så det var liksom, det bara blunda och så bara över sig. Så att jag har en, men jag var uppvuxen så, men jag lärde mig sen att män var det bästa som fanns. Att jag mamma, det går att nå män och ha trevligare med de männen än så.
Ändå ligga och blunda. Ja. Men du har ju också, för du berättade, du har ju också en bakgrund inom kriminalvården, och så att du har ju verkligen sett saker.
Ja, och alltså tiden inom kriminalvården var ju en väldigt lärorik tid, för jag kom in där som i köket när jag var väldigt ung, och sen hade jag olika tjänster. Jag gick sen som genvårdare när man satt och lyssnade av telefonsamtal. Jag gick som transportsektorn, så jag åkte med dem på rättegångar. Och jag hade också, det var inte inom kriminalvården, men jag jobbade med muslimska krigsskadade män. Och det var en av de mest, en av de svåraste och mest, på sitt sätt, underbara upplevelser. Alltså jag trodde den här gruppen skulle ta livet av mig rent bokstavligt. Alltså inte fysiskt, men alltså de var jättesvåra. Fruktansvärt svåra. Men det slutade med att vi grinade i princip allihopa. Och de köpte blommor och blus till mig. Så att det var när jag fattade att jag ville dem väl. Men det är en lång historia bakom det där. Men kriminalvården är en viktig grundplattform. Att få se hur män, skadade män som inte... Man skär inte för att man tycker det är roligt. Man slåss inte för att man tycker det är kul. Man drogar inte för att det liksom är en tjosan hejsan upplevelse. Så att, ja, det kanske från början, första gångerna. Men sen så är det ju djupa sår som visar sig bakom det här. Jag har en berättelse som jag kan berätta för er som kanske var den mest avgörande delen när det gäller hur min syn på hur saker kan förändras. Och det här, att jag tycker det är svårt att prata om det här, men jag satt som genvårdare och det betyder att man satt och lyssnade på telefonsamtal. Och vi hade en kille inne på häktet som var, han heter Christian, som var 17 år. Och han är en sån här kille som man alla var rädd för. Han var så hård och kall, han var en sån här rakad nazist, han var liksom en skinhead som bara lyste, bara hata liksom, hela världen bara ska dö, bara hata. Och de är inte roliga, alltså men det känns ju fruktansvärt att vara i närheten av dem. Och en dag så ringer det en, Kristians mamma ringde till häktet och jag satt på andra sidan det här lilla skrivbordet och så, och hon var så förtvivlad. Och hon bara, för fel på mig? Vad har jag gjort för fel? Det är mitt fel att allting det här händer. Och han bara, käften, bara. Hans ljud var väl bara. Och sen så till sist la han bara på och gick ut därifrån. Och jag tänkte, din dumma jävel, kan du behandla din mamma på det sättet? Det var liksom bara, hela jag var i upplösningstillstånd. Så gör man inte, det är fel på. Sen tar det ungefär 20 minuter så ringer ett annat samtal till honom. Och då är det hans mormor som ringer. Och det där samtalet är... Ja, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Men de sa inte många ord till varandra. Och Christian ville först inte gå ut ur sitt rum för att prata med sin mormor. Men till sist så lommade han iväg. Och så satt han liksom med huvudet ner i knäna liksom och hon frågade, det första hon sa det var, Christian, hur mår du? Och han svarade ingenting. Alltså, men hur mår du? Jag vill veta hur du mår. Ja, det är inte så bra. Och så säger hon så här, ja, jag förstår det, Christian. Jag förstår det. Men kom ihåg en sak, att vad du än har gjort så får du alltid komma hem till mig. Vad du än har gjort är du alltid välkommen hem hos mig. Jag kommer alltid alls, hon sa någonting om att jag vill ska veta att jag älskar dig. Det var någonting sånt där. Och jag bara... Ah! Och Christian sa inte ett ord. Han bara droppade telefonen och bara sprang ut i sin cell. Och sen grät han i 3 dygn. Och jag... Alltså jag har aldrig sett något liknande. Alltså, det var så vackert. Det var det han har gjort för att alltid komma hem till mig. Alltså den totala villkorslösa kärleken som... krascha hela hans hårda fasaden, bara rämnade, och kvar så sitter det en liten pojke på golvet och gråter. Alltså det är liksom, då förstod jag att det här är inga, det som behövs i världen är, det behövs kärlek, det behövs omsorg och det behövs väldigt tydliga gränssättning, och det är det jag tror också att vi behöver nu. Så, och det är också det här mötet mellan kvinnor och män. Jag hoppas verkligen att kvinnor möter män med väldigt mycket humor och värme och kärlek. Men också med tydliga gränser. Jag menar, det blir bara värre och värre när man går in och liksom bara, jag blir idiot och bara, män si och män så. Och att det är liksom att män får gå in i liksom någon folla där det är fel på dem. Och jag tror ju att många män idag är inne i någon sån här kollektiv skuldfälla. Liksom att man vet att när det här med MeToo kom upp, att många män varit paralyserade. De förstår liksom att världen har gjort illa kvinnor. Historiskt sett har vi gjort illa kvinnor. Och det är många män som blir riktigt paralyserade av det här istället för att förstå att nu är det så här och vi får vara med och styra upp det här. Så det är lite av min bakgrund. Och sen är det ju den här historiska forskningen jag håller på med nu. Jag på 5 år på heltid nu. Och bara titta på vad är det som har gått fel i historien. Vad lär vi oss av det här? Vad är det som har gått fel mellan män och kvinnor? Vad är det som har gått fel i själva mänskligheten? Och det kommer ju ner på några olika saker. Och det är att vi har tappat relationen till naturen. Vi har ingen bra sund syn på sexualitet och inte på döden. Så det är där. De där tre sakerna stökar ju hela tiden i bakgrunden. Så att det är väl där någonstans som är min utgångspunkt.
Jag vill bara fråga, det här, vad händer med oss när vi tappar kontakten med naturen?
Ja. Ja, men vi blir ju väldigt off. Vi tappar ju, jag menar, hela den här biten som handlar om att sova rätt, ordentligt äta, ha en sund syn på tillväxt. Jag menar, vi stressar och forcerar och vi pressar fram resultat och vi ska ha tillväxt, tillväxt, tillväxt. Men alltså, naturen kan inte ge tillväxt till vilket pris som helst. Det är den här växelverkan, att vila, slappna av, vara aktiv, tillväxt och sen gå tillbaka, vänta in. Det är som om du har en åkermark där du liksom bara, den ska växa, växa, växa. Vi driver fram växtlighet som inte, vi framavlar djur som inte kan producera, som inte kan föda egna avkommor. Vi schäfrar som har ryggrader som inte ser ut som de ska, för att vi tycker att det där var snyggt. Så vi har ju en sån här fantasibild av att det här funkar i ett längre perspektiv, men det gör det ju inte. Det är det vi håller på att såga av grenen vi sitter på, för att vi inte har en respekt för naturen, att vi inte förstår den, att vi inte väntar in den, att vi kanske måste hålla igen på olika saker. För det är också en sån sak som vi historiskt gör. Vi tar mer än vad vi behöver. Vi vill ha mer än vad vi behöver. Så att man liksom bara tar. Och det är en sån här viktig sak, att om du tar något så måste du lämna någonting tillbaka. Så där är ju liksom felprogrammeringen när det gäller naturen. Att vi tror liksom att vi kan leva i någon evig tillväxtdröm. Så där är ett stort ämne.
Ja, men verkligen. Sexualiteten kommer vi ju prata lite om. Men jag vill bara några ord kring döden. Så.
Ja, alltså det man väldigt tydligt ser när man forskar på historia och forntid, så är det, och nu pratar vi före de här patriarkala gudarna, patriarkala religionerna, det är ju att man, det som kommer med kristendomen då, det är ju det här med purgatoriet, liksom, med skärselden, och det här skärselden står ju inte ens i Bibeln, så vad vi har fått ifrån kan man ju säga om, men det här med att man ska vara rädd för döden, att det är något som är farligt, det är något som är fel, och framförallt så är det slut. Det är slut, slutet på allting. Men våra förfäder och förmödrar, de levde i en föreställning som faktiskt stämmer, och det är ju att allting börjar om. Det finns ingenting på den här planeten som har ett slut. Allting är en enda rörelse. Så när jag tar mitt sista andetag i den här kroppen, då går min kropp vidare in i ett system, och det som finns i mig lever vidare i något annat system. När vi har den här grejen, vi ska slänga bort våra sopor, vart är bort? Det finns inget bort. Det bara omvandlas, allting omvandlas. Hela tiden runt, runt, runt. Men när vi tror att det är liksom, ja, men det är liksom slut. Det är slut, borta. Då uppstår ju denna enorma rädsla för döden, och att vi ska hålla kvar livet in i det sista. In i det sista. Och det här är, jag satt ju nu i veckan här med min bonusmamma, höll henne i handen när hon dog här för 5 dagar sedan. Och det här också att behålla liksom livet. Nu ska man ju inte, man ska inte hjälpa till i processen, men vi kan inte bara, alltså att det är någonting som att vi måste bevara livet till vilket pris som helst. Det är liksom, det var inte tänkt så. Det, det här är liksom, vi måste ha en mer avslappnad relation till livet och döden. Att och just våra förfäder såg det också det här som någonting vackert. Att det är någonting, och det här ser man ju också när man forskar på gudinnan Hel då, som är skandinavernas dödsgudinna. Men hon är ju en död och på nytt födelsegudinna. Och då har man forskat, fått fram någon bild av Hel som någon sån här halvrutten kärring som är mörk på ena sidan och farlig, och hon sitter under jorden. Men det här är ju en sån här vanskapt bild för att skrämma folk för det här. Så när vi liksom, när vi dog under bronsålder, järnålder, då var det, då gav de liksom bara livet vidare. Och det är det här som syns så tydligt när du börjar forska på hällristningar och när du tittar på hur det är de har gjort. För det finns ju en logik i det här. Och det är den logiken som jag försöker få fram.
Ja. Precis. Den förhistoria som finns kring män och sexualitet.
Mm. Ja, nu är vi inne på det här med hällristningarna igen och såna saker. Och där tänker jag att det är en sak som jag verkligen... någonting vi behöver prata om. Och det är det här med att om vi går tillbaka till bronsåldern och tittar på hällristningarna, så är det så mycket erigerade penisar. Det är liksom, det är liksom mannens lem är bara dung, 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 dung. Och det här har vi fått till att det här handlar om våld. Det här handlar om liksom He-Man och Gud, de springer kring med erektion och bara de ska ut och döda, de ska ut och döda liksom. Och så mal man in den här bilden i att det här är, det var så de tänkte. Men om man står i en hage och ser en häst med erektion, inte 17 tänker man då, vilken aggressiv jävel det där var. Oh, det där var en farlig rackare. Utan det du tittar ju bara på det som är grunden till allt liv. Det kan inte bli liv utan erigerade penisar. Det går inte. Och det är ju också det här att de som studerar arkeologi, de har svårt att prata om de här sakerna. Det var en arkeolog som sa så här, när vi hade en lärare som skulle prata om det där, han kunde bara säga, han ville inte prata om det här överhuvudtaget, utan det enda han sa, det var någonting positivt upprest där och så ut därifrån. Men det är viktigt att gå tillbaka och titta på varför är det, vad kommer det här ifrån? Alltså det är ju liksom, och hur jag kan veta att det inte handlar om aggression och såna saker, det är ju för att de har erigerade penisar på fiskar också. Så att det är liksom inte, jag menar, om du har en häst eller ett djur eller en fisk med en erigerad penis, så det kan ju inte vara liksom att nu är fiskarna liksom på full krigsföring inne i sjöarna. Så att det handlar ju om tillväxten, att det kommer frön ur mannens lem som skapar tillväxten av liv. Alltså har du inte en älg som kan befrukta en älgko, men då får du inga kalvar, då får du ingen mat. Så i grunden handlar det här om mat. Mat, mat, mat. Och då kommer vi också till det här fenomenet med skålgropar. Och det finns ju någon sån här devis inom arkeologi och så, man ska inte tolka saker och ting. Men jag tror att det är viktigt att vi börjar göra det på vissa saker. Och det är att en skålgrop, det är en liten 2-3 centimeters urholkning ur en sten. Och då är frågan, de har offrat någonting i de här. Och jag tror att de pratar om att det skulle kunna vara smör, det skulle kunna vara korn eller någonting annat. Men jag tror att det är mannens säd som man har lagt i de här skålgroparna. Och det har ju också att göra med det här med att man har pratat om alver och älvor. Att alverna då, som var gudaväsna, malde den här säden och gav vidare. Och det här... Alltså det jag använder som belägg för det här, det är ju alla historier som går att hitta bakåt i tiden, att män har fortsatt med det här. Det finns en historia från 1800-talet som jag inte kan helt ut med. Men då är det en mamma som berättar för sin son om att att det var om en kärleksmöte ute med en ung flicka och pojke, och hur, man, hur killen då lägger sin säd i skålgropen och sen så bär de hem det här då och lägger i fodret till djuren. Och det är den här historien, alltså det står ju exakt när den här pojken föddes och alltså, som hon berättar för. Och det är ju under den värsta hungersvältskrisen där var, om det var 1870, jag är så dålig på årtal här, men att det är klart som att alltså, när hungersnöden slår in, då måste du offra det du kan. Och det är väl också därför man har offrat unga ungdomar när det, alltså, när vi kommer till människooffer. Att det är, man offrar deras ungdom, deras kraft, deras sexualitet, för det har varit det stora. Och sen är det finns ju många, det finns så många berättelser nere i arkiverna om de här sakerna. Det finns en kyrka nere i södra Sverige som jag inte kommer att tala om vad den heter. Men där har liksom infarten till, då har du en flicksten och en pojksten. Och då är det fullt med skålgropar på pojkstenen. Och varför jag inte vill veta vilken kyrka det är, bara för att jag var där och frågat folk i bygden om den här stenen. Och då har det ju varit så att männen i bygden har historiskt varit där och gett prov på sin mandom. Så att ja, man kan tycka att det är lite humoristiskt så, men jag tycker i grund och botten att det faktiskt är vackert att komma tillbaka till att mannens sexualitet också är vacker. Det är någonting som den har ju blivit ful genom århundraden, och det är det här såret handlar om. Varför gick det här snett? Vad var det som var fel i det hela?
Ja, för precis det du är inne på är ju att allting har blivit så fult. Och på något sätt att när saker inte får vara det de är. För vi är ju i tid nu när det är liksom helt förvridet istället.
Ja, och problemet nu det är ju att vi har fått in ett incitament som fullständigt har stört ut våran syn på sexualitet, och det är pornografin. Mm. Alltså den går ju ner till grabbar i 8, 10, 12 års åldern, och vad lär de sig? Vad ser de på? Vad får de för bild av vad en man ska klara av? Och vad får de för bild av vad kvinnor vill ha? Det är ju en annan femma. Så att det är liksom... Alltså, ja. Mm. Och sjukt mycket pengar i den här branschen. Mm. Uff, så mycket pengar. Så att är man någonting, vill man bidra med något form av läkning i det här, så är det faktiskt att fasen är pornografi. Eller verkligen välja den i sådana fall med omsorg om man ska hålla på med den.
För vi är ju lite där liksom, där det är dess motsats. Det är som i allting att så fort man kommer liksom för långt ifrån ursprunget, för sexualitet är ju någonting som i allra högsta grad lever i alla människor. Men när man inte får tala om det, när man inte får liksom utöva det, och det liksom är smutsigt och allt vad som har hänt på vägen, så måste den ju ändå leva ut, alltså, för det är ju en energi som lever trots att man försöker trycka ner den. Men då tar den ju bara fasansfulla former istället.
Ja, och de här fasansfulla formerna kan ju se ut på ett sätt. Men de kan ju också se ut på ett ganska vanligt sätt. Och det är ju att man blir apatisk. Det är ju här som jag ser jättestor del av kvinnor som har blivit mer eller mindre sexuellt apatiska. De vill inte, de orkar inte. Det har aldrig rört sig där nere på 20 år. Så det är liksom bara... Oh. Och så att blir det liksom... Det kan ju bli den vägen också, att det rör sig om total apati för att man inte, det har aldrig varit en trevlig upplevelse, eller så tycker man tycker inte det är kul längre. Och då kan det, så kvinnor är väldigt bra på att stänga av. Och det de stänger av, det är också sin livskraft. De stänger av sin power, de kan ersätta sex med ostmackor och Netflix och ja, alltså... Facebook eller whatever. Det är tragiskt att det är så. Men det är inte jättemånga kvinnor som bara säger jajamensan, nu ska vi lära oss mer om det här. Nu ska vi ha trevligt här. Va? Det är inte riktigt så som som tillvaron ser ut. Och så finns det de mängder med män som är förtvivlade, de är sexuellt frustrerade, de vet inte vart de ska ta vägen, de känner att det är fel på dem, att de är smutsiga, att de är och längtan, denna enorma längtan efter närhet och intimitet och njutning som bara för många är bara helt en stängd dörr. Så att jag har skrivit en bok som finns att ladda ner på Sofia Institutets hemsida som heter Kom närmare, en väg för modiga män. Och där går jag verkligen in i det här. Hur gör du för att verkligen få ordning på de här sakerna? Att lära ut hur man närmar sig kvinnor, vad kvinnor på gruppnivå är intresserade av. För vi funkar annorlunda biologiskt än vad män gör. Och män kan så förtvivlat lite om kvinnokroppar. Det har vi inte lärt oss någonting om i skolan. Så en liten kul berättelse om det där. Jag satt och tjuvlyssnade på två tjejer som satt på tåget till Stockholm. Och de här två tonårstjejerna var ju helt uppe i gasen. Alltså, och de skrattade och de fnissade. Och den ena av dem hade haft sex med en av killarna på skolan som tydligen var verkligen en sån där grabben som visste vad han gjorde. Han, alltså tydligen av det man kunde tjuvlyssna dem. Det heter överhöra, jag överhörde. Så kunde man förstå att när grabben var väldigt, väldigt säker på vad han höll på med. Och då hela dialogen handlar ju liksom, oh, amazing, fucking amazing. Oh, fucking every god. Oh, så här. I alla fall så till sist så säger den ena tjejen så här, åh, vilken tumme han hade. Och då börjar jag ju skratta. För att jag fattar ju då att vad killen kunde. Det här var så en grabb som förmodligen hade satt sig in väldigt väl i hur kvinnokroppen fungerar. Och det var en simpel sak. Som att om man tillfredsställer en kvinna med tummen. Nu har jag en skomakad tumme, men tummen är enda leden som går baklänges. Och den, tummen har ett rätt längd för att nå rätt punkter inne i kvinnan. Så den här grabben var, alltså han hade verkligen satt sig för att lära sig. För du föds inte med kunskapen om att du ska använda tummen. Så att det är det som är intressant, att det finns ju män och pojkar som verkligen sätter sig in. Här ska jag bli kung på det här ämnet. Och de lyckas ju. Det gör de ju. Så att, har man bara tillräckligt hängivenhet och verkligen vill det här och tänker liksom go for it. Nej, men då kan man bli kung på området. En liten parentes.
Ja, en ganska bra parentes tycker jag. Ja. Nu vet jag inte riktigt, vi har ganska många punkter här och du har ju nämnt lämmen, men jag antar att är det någonting mer där som vi behöver?
Jag tänkte att det kanske var kul, intressant att kuriosa att veta att förmodligen är den historiska benämningen på mannens läm völse. De har ju gjort att det finns nedskrivna texter om hur man har gjort som i en höstslakt, om man tagit hästens völs och lindat in den i lin och lök för att bevara den. Och vi har ju också och använt den rituellt, och vi har ju också stenformade fallos penisar som har, från bronsåldern. Så att de har ju uppenbart helgat det sexuella. Och det är här som jag söker de här platserna i landskapet. Jag söker fröjdkullarna, jag söker de här gullplatserna. För det har ju uppenbart hetat gulla och fröjda. Och de här platserna, de följer vissa mönster i naturen. Så att frukt, och det är fruktbarhetsplatser som det är med så gott som säkert är då. Jag ska inte vara tvärsäker, men... Men, och det är ju också hur man ser hur man historiskt har ändrat de här orden. Att gulla blir då när man ska skända gulla, då blir det troligtvis knulla. Mm. Och det är ju samma sak då med jag tror att motsvarigheten till völse är völva. För det är ju det jag forskar på, det här med det här valan. Vi har inte haft en kvinnlig trollkärring i utkanten i samhället som heter völva, som sitter och det finns säkert de som har ägnat det åt trolldom och runor, läsa runor och sånt, men det har nog varit både män och kvinnor. Men völva är förmodligen det feminina ordet för kvinnans sköte, och det är därför det heter vulva på medicinska termer idag.
Men de flätas ju ihop jättefint, völse
och völva. Ja, völva, völse, ja.
Och där är vi ju inte riktigt nu, att det känns inte som att orden ens i närheten på något sätt smälter ihop.
Inte. Och det vill jag också säga till män, och det är att använd inte ordet fitta. Jag vet inte om jag törs uttala det innan vi får alla algoritmer mot oss, eller vad jag säga. Mm. Nej, men för att det är verkligen några ord som har skadat kvinnor genom historien, och det är ju fitta och luder, kärring, hora, alla de här sakerna. Det är ju det är de orden som man har slungat mot kvinnor, bara pang 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 pang. Så att det är viktigt att man använder ett språk som är respektfullt, värdigt. För det är det jag är ute efter. Jag är ute efter att vi ska börja leva värdigt. Att vi ska ha en värdig syn på sexualitet. Att den ska handla om det viktigaste som sex handlar om. Och det är njutning. Och det verkar våra förfäder vara väldigt bra på. Och jag kan ju tänka mig själv. Men sitter du där på bronsåldern och sitter vid elden. Det är korta dagar för vi har inget ljus. Vad gör du? Jo, du dansar och du sjunger och du tillverkar saker, hantverkar, läser poesi, du tävlar om saker. Men de har säkert också haft väldigt bra sex. Det är därför vi har små klittaplatser i naturen som har försvunnit, som man har tagit bort. Klitta och klittan. Och när man ser att man har tagit bort de här, då förstår man ju också att har de vetat vad det är för någonting, så då är det ju förmodligen kvinnor som har varit de som har ledit den kulten. För
det här är så otroligt intressant. Men jag bara tänkte på det du sa innan här. Och jag tänker ju att egentligen allt vi både tänker, säger och gör hänger ju ihop. Precis som allt du har. Så att det är ju lika viktigt det vi tänker och hur vi uttrycker oss. Men också det. Och du var inne på det här cykliska.
Mm.
Alltså så här, vi måste. Nej, måste inte. Men min egen strävan är att försöka leva liksom så sant. Liksom. Rent holistiskt faktiskt.
Ja, det handlar ju om att ska man få ordning på kroppen, ordning på, alltså balans i samhället, balans i systemet, balans i relationer, balans med sig själv, då måste man förstå den här växelverkan. Och det är ju också det här som att vi nu är väldigt, det finns ganska aggressiva krafter i samhället som menar på att det är ingen biologisk skillnad mellan män och kvinnor. Och jag blir ju snurrig när jag hör det där, för att en av de viktiga sakerna här, det är ju att förstå att kvinnan lever, alltså hennes hormoncykel är cyklisk. Och det betyder att hon rör sig i en cyklisk rörelse som män inte gör på samma sätt. Vi lever ju en dygncykel, vi lever liksom en årscykel. Men själva hormoncykeln är cyklisk för kvinnor. Och det betyder ju att alltså vi har ju, när ägget stiger upp, så blir vi ju kraftfullare och kraftfullare och kraftfullare. Och oftast så har vi som mest kraft när vi har ägglossning. Och sen så går det tillbaka. Och så blöder man ut de här slemhinnorna. Och precis innan, då är det jobbigt, det är tungt för kroppen. Och när vi väl blöder, då är det ju, alltså det är en påfrestning på kroppen. Och vi bara, nej men, det är bara, kör på bara. Det är bara, ta snygga binder och allting och så går du på gymmet. Liksom. Men kroppen är inte gjord för att gå på gymmet när du blöder. Och det är ju här som är så tråkigt att alltså, många kvinnor tappar kontakten med det här. Kontakten med att känna efter, är det verkligen lägligt att jag sticker ut och springer när jag blöder. Att jag liksom, och menar, det vet de, alltså det finns ju kvinnor som kanske inte alls känner, jag påverkas inte av det. Men stick ut och spring om du vill göra det. Men det handlar fortfarande om att förstå att det här är inte en helt rakt igenom enkel process. Och det är samma sak när kvinnan slutar bli fertil och går in i klimakteriet, så är det också en annan process som startar i kroppen. Det är inte enkelt på samma sätt. Alltså vi har en biologi som vi måste ta hänsyn till. Och där tänker jag också det här med den här diskussionen om varför det går så mycket sämre idag för pojkar i skolan. Jag tycker det är en jätteviktig sak att verkligen slå fast vid det här. För det här, om inte vi stoppar det här, så kommer det gå dåligt för grabbarna. Och jag tror att det finns en enkel förklaring på det här. Och det är digitaliseringen. Att vi sitter still. Och grabbar som växer. De växer ju. När en flicka når 15 år, 16 år. Då har hon i princip vuxit klart. Men grabbar växer till och med 17, 18, 19 år. Och det gör ju att de har mycket mera liksom kraft i kroppen. Alltså måste liksom... Och så sitter vi i datorn och så här bara scrollar och sitter still. Förr i tiden så rörde vi oss mera. Vi grabbar var ute och spelade fotboll och basket och innebandy. Och de sprang och de hoppade och de lekte. Alltså det behöver deras system på. Jag tror att tjejer behöver det självklart också. Men att det här kan vara en av anledningarna att det går sämre för grabbar i skolan. För att de får röra sig för lite. Det händer för mycket i kroppen. Så det är liksom, se till att de är rejält. Alltså att de får rört på sig ordentligt. Så kommer säkert de där skolresultaten gå upp. För de har ju varit bättre förut när vi hade mer gymnastik och mer rörelse.
Ja, men precis. Och det är inte bara gymnastik. Jag behöver bara gå till mig själv. Mm. Om jag inte rör på mig själv tillräckligt mycket så händer någonting i mig. Och det byggs på en psykisk ohälsa.
Mm. Och då kan man komma in på varför det är mer så stor psykisk ohälsa bland kvinnor. Och det är ju för att kvinnor då vet då, by their history tillbaka, att de måste prestera mycket, 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 mycket mera. Så då kör de flesta kvinnor över sin biologi och presterar. För att det här liksom ska, för att de ska fixa det här ändå. Så att det här är, ja, det är svårt att prata om, för det kan lätt missförstås de här grejerna, och det kan liksom dras till ytterlägen som man kanske inte, att man kan tolka det jag säger på ett sätt som jag inte menar.
Men jag tänker, om vi bara utgår från att allt i det här samtalet är att du vill, liksom, du vill verkligen hitta en lösning. Du vill vara en del i helandet och läkandet. Det är utgångspunkten.
Ja, det är det. Och alla är ju olika. Men det är viktigt att titta på de här gruppnivåerna. Att det är att se hur det är ju liksom, det är större psykisk, alltså det är mera liksom, alltså det är många fler kvinnor idag som upplever psykisk ohälsa. Men å andra sidan så är det också mer män som tar livet av sig. Det är så många, det är mera män än kvinnor som använder droger. Så de här sakerna behöver man ju titta på liksom. Att vad handlar det om här på gruppnivå, så vi kan få en stor grupp av människor att röra sig i en bra riktning. Mm.
Ja. Så då tänker jag, vad kommer vi in på? Det är så många punkter här. När våldet kommer in. Vi behöver liksom.
Ja, det som man. Nu skulle jag vilja prata ganska direkt till män. Och det handlar ju om det här med Män för det första i grupp. Kvinnor i grupp kan bli fasansfullt skitvidriga också. Men män i grupp kan bli farlig. Riktigt fysiskt farligt. Och det handlar ju mycket om att när män har en större förmåga på gruppnivå att försöka hitta snabbt sin hierarki. Var är jag någonstans i gruppen? Vem är ledare i det här sammanhanget? Vem ska jag underordna mig? Eller överordna mig? Och det gör ju att det är därför man ser i krig att du kan få stora horder av män att göra fruktansvärda saker tillsammans. Och jag kommer ihåg när vi hade en tjej i klassen när jag gick i att det var nian. Som var fruktansvärt mobbad. Alltså det var, och hennes stora fel i tillvaron var att hon var ju smartare än alla andra. Det var ju, herregud, alltså hon briljerade ju så att det var ju helt overkligt. Hon hade kanske inte utseendet för sig, men hon var ju så överintelligent. Men hon var ju verkligen den som alla skulle ge sig på, även lärarna tyvärr. Men på en skolresa i nian så tar i princip alla grabbar i klassen ner henne i källaren och sätter henne i en dusch, tejpar för hennes glasögon och häller filmjölk på henne. Och jag tänker så här, hur gick det där till? Alltså, vad är det som sker en sån där gång? För det är ju det här som ligger till grunden också för riktigt våld. Vi såg ju de här 2015 på nyårsnatten när alltså tusentals män får för sig att gå på en ensam kvinna. Och det gick ju, de trissade ju varandra på nätet. Det var ju såna här grupper som hetsade fram det här beteendet. Det var i Växjö, det var i vilken stad i Europa var det där? Ja, jag kommer inte ihåg i alla fall, men Det finns någonting som är farligt i det här. Det är när man, och det här ska man verkligen tänka på när man är ute på nätet. Att du kan hamna inne i rörelser som hetsar. Och du kommer inte ur det. Va? Det, är liksom, det blir värre och värre och värre. Och det är det här man kan se historiskt. Om och om och om igen. Alla dessa enorma massvåldtäkter och krig. Och jag tror ju det här är inte vårt ursprung, men jag tror att det här kommer folkvandringstiden. Att när stora horder börjar röra sig runt om i Europa, krigshärar. Och en av de värsta folkslagen då, det var ju hunnerna. Och hunnerna är ju ett pejorativ för barbarer, så de hette ju inte hunnerna. Men de hade ju en ledare som hette Attila som såg som Guds straff till mänskligheten. Och det krävs ju bara en ledare som kan få ett helt folk att tappa helt sinnet. Hitler lyckades ju med precis samma sak. Och det här som är så farligt när vi inte pratar om de här sakerna. Vad innebär det när män kommer samman? För det är män som oftast blir farliga. Det är väldigt sällan du kan hitta tusen kvinnor som får för sig att göra några jävla dumheter tillsammans liksom, och slå någon eller då ska det verkligen vara barn inblandade i bilden som de försöker rädda, men annars så sker inte det där. Så att det här är en kollektiv del av vårat psyke som vi behöver prata om. För det är så lätt att hamna in i ett system där du inte törs ta det ur, du kan inte ta det ur det, och rätt vad det är så har du gått helt överstyr. Så, och det man kan se då, jag kommer inte ihåg vad den här forskaren hette. Ska vi se om man kan leta upp i skallen. Ja, hur som helst, hon sa det här, att det här kom med hunnerna, det här med att det fanns tre sätt du kunde penetrera en människa på. Det var genom svärdet, lämmen och ordet. Så du kan göra illa någon med ordet, du kan skada någon med svärdet, men du kan också skada någon med lämmen. Och det är därför de här massvåldtäkterna kommer in. För du blir ju även våldtäkter, om vi ser som idag i ett fängelse, och vill du ta ifrån någon deras värdighet. Om du vill skjuta ner någon allra längst ner i hierarkin, då ska du våldta dem. Så män som blir våldtagna i fängelser och sådana saker, finns ju ingen attraktion eller alltså sexuell upphetsning. Det handlar ju bara om en, uteslutande en sak. Och det är att jag dominerar dig. Du ska längst ner i hierarkin. Så att det är ju där också som det här extrema våldet kommer in. Att, och också många våldtäktsmän idag, det är ju för att de kan inte hantera att de måste upp hierarkiskt. För, och många av de flesta våldtäktsmän har ju själv blivit våldtagna som barn. Så att det är liksom de här är liksom onda spiraler som går runt. Jag vet inte hur många rättegångar jag suttit på med våldtäktsmän som, när du läser personalien så får du höra liksom om deras jättetrevliga barndom när farfar, morfar och någon kusin eller någon annan höll på med dem. Så att, och det är ju liksom att du, det är den här alltså klättringen upp och ner liksom, att är jag under dig, är jag över dig, var är jag någonstans, jag måste visa mitt värde, komma upp. Och då är det väldigt många som gör det genom att du trycker ner någonting annat, du skänner någonting annat så att du försöker komma upp. Så jag vet inte om det var
ja, nej, men jag vill bara säga, jag har ju jobbat mycket med kvinnor i mer än 25 år och har ju tagit del av fruktansvärda, alltså våldtäktshistorier. Mm. Och så jag vet ju hur vanligt det här är. Och då pratar vi ju också verkligen på gruppnivå. Mm. Så jag har liksom ett antal sådana som cirkulerar runt i min kropp just nu. Medan ja, men
Världshälsoorganisationen går ju ut och säger att var femte kvinna i världen idag har blivit våldtagen eller utsatt för våldtäktsförsök. Mm. Var femte kvinna i världen. Mm. Så jag menar, det är liksom, det är inga små.
Och då finns det säkert ett mörkertal också, tänker jag. Men det här du pratar om också, just det här på gruppnivå. Mm. Att, för jag vet ju hur vanligt det är. Alltså jag, och vad som händer med män i grupp. Och då pratar vi ju så här, och det är ju inte någon random person där borta, utan det är ju faktiskt män i grupp bland, liksom män bland våra män. Så.
Ja, och sen kommer vi in på det här begreppet inte alla män. Mm. Att det är så lätt att det här blir liksom en sån här kollektiv blame-grej, att nu ska alla män åka in i den här skuld. Och det där är ju så viktigt att män verkligen förstår att det här handlar inte om att män ska skuldbeläggas, utan det handlar om att vi verkligen, tror jag, framförallt som kvinnor ber om att vara med och hjälpa till och lösa det här. Var med och vara förebilder, var med och hjälp grabbarna som kommer upp, att de förstår att den här pornografin är förödande, förstår de att vi behöver lösa det här tillsammans. För det är lätt i såna gånger också att bli väldigt passiv, att åka ner där, men jag har inte gjort någonting, så vad ska jag liksom, jag har aldrig förgripen på någon, jag har aldrig tafsat på någon, jag liksom, vad ska jag liksom in i det här överhuvudtaget för? Men vi behöver det, alltså det är ju verkligen, nu pratar vi för kvinnor på gruppnivå, vi behöver ju män som är med och ser till att ställa det här till rätta. Och där tror jag också att det är viktigt att man pratar om, alltså en ny form av feminism som är mera liksom kärleksfull och humoristisk men gränssättande. Så att det blir lite värme mellan det här, så att det inte är aggression utan mera liksom kärlek och helig vrede som är liksom incitamenten i det här, så att det blir en läkning av det. För jag är helt, jag vet, och nu säger jag, nu har jag faktiskt en studie i ryggen på det jag säger, att jag vet nu. Kyrkan gjorde en studie, det var ett radioprogram som hette Livsnära, tror jag. Som det var väldigt populärt, det var radioprästen Tommy Vadebäck som hade det där. då gjorde kyrkan en studie på män. Där de frågade 500 män i olika åldrar vad som var viktigast i deras liv. Och de gjorde en studie runt omkring det här. Och det var ju liksom, det var väldigt, alltså kvinnan kom ju väldigt snabbt som en stor liksom, det var liksom, det var hon som var viktig. Och när de hade kokat ner den här studien till vad som var viktigt, då sammanställde de den i tre meningar. Och det var så här, att studien visade att för män då, heterosexuella män, att det som var viktigt, det var att när det gäller kvinnor, jag vill kunna vara liten hos dig. Men gud vad kan jag inte det här utan till, vad pinsamt. Jag vill vara liten hos dig. Jag vill vara liten hos dig, jag vill kunna vara stor hos dig, jag vill kunna fylla ditt hjärta. De tre sakerna var det. Liten hos dig, jag vill kunna fylla ditt hjärta, eller jag vill kunna vara stor i dig, jag vill kunna fylla ditt hjärta. Att kunna få vara liten handlade så mycket om att slippa prestera. Att få slappna av och bara vara sig själv, att inte måste springa ut och lösa massa saker och fixa och liksom vara hela tiden liksom det här att jag inte duger för att jag presterar inte tillräckligt mycket. Så det var liksom den. Och sen var det så här, jag vill kunna vara stor i dig. Och där handlar så mycket om upplevelsen av att vara en stor älskare. Att kunna vara, uppleva stor. Och när män inte gjorde det så visade sina studier. Och det här är ju klockrent. Och då handlar det om det här. Om man inte känner sig stor i en kvinnas värld, då måste man köpa stora saker. Och då ska man ha stora bilar, stora båtar. Man ska ha en stor skoter. Du ska ha en stor fjällstuga. Och du ska ha stora vapen. Du ska ha stora plånböcker. Du måste ha någonting som är stort. Om du inte upplever själv att du är en stor person för kvinnor, då vill du ha stora saker. Och det här ligger ju också den här hetsen liksom, över konsumtionen. Att vi vill ha mer och mer och mer. För vi tror någonstans att vi blir mer om vi har mer. Men den, ja. Och jag menar, det är ju mycket säkert som kvinnor skickar ut signaler om att män också. Ja, men säkert jättemånga kvinnor som går igång på män med mycket prylar. Men då säger jag till de männen, alltså håller borta från de kvinnorna, för de ska ni inte ha. Men det sista var ju det här var så fint. Och det här att jag vill kunna fylla ditt hjärta. För det var verkligen essensen av det som kom fram i den här studien, längtan efter att kunna fylla en kvinnas hjärta. Och jag bara kände så här, oh, I will work for that. Ask that man. Jag vill bidra till den, att de ska verkligen få känna att de kan fylla en kvinnas hjärta. För det handlar ju bara om kunskap. Kunskap och alltså att man tränar sig, att man lär sig saker och att man beter sig värdigt. Och för kvinnor, det är också en sån här sak som man kan fundera över, varför kvinnor dras till män med status. För status är en sån här stor grej som rullar runt i mäns kollektiva medvetande. Var man är statusmässigt och varför det då blir så svårt för många män att gå i pension. Eller bli arbetslösa, för då den här statusdelen är så kopplad till yttre faktorer. Men det egentligen handlar om som kvinnor vill ha, det är män med en inre status som är hög, som är trygga, säkra, stabila, som har ordning på sig själv och tillvaron. Att det är de inre statusen som är mera värdefull, att man kan lita på vad de säger, att de bidrar med det de kan.
Fint. Ja. Den här, kanske vi kommer in då på sorgen och uppgivenheten som finns i man.
Ja, jag tror att vi pratar på lite om de här sakerna, så att väldigt många män går omkring med en sorg och en vanmakt över att inte må bra i tillvaron. Inte veta vad man ska göra, inte känna att man räcker till, att man gör rätt saker. att kanske kvinnor är besviken på dem och såna saker. Att det, jag tror det är väldigt lätt för män att gå i baklås. Känna att det här är... jag är inte tillräcklig. Mm. Och det återigen när det här handlar om kunskap. Att våga vara ensam med sig själv. Våga utforska den här livsvägen som finns. För det finns en väg som alla människor måste gå själv. Att våga gå ut i livet. Gå, bara sådana enkla saker som att våga prata med andra människor. Har man aldrig varit i kyrkan kan man ju prova att gå dit. Har man aldrig varit på biblioteket kan man gå dit. Eller har man aldrig varit på en fotbollsmatch kanske man kan göra det. Så det handlar hela tiden om att våga prova nya vägar för att hitta sig själv. Hitta den man är för att till sist landa i att man verkligen trivs med den man är. Utan yttre status, pengar, kvinnor, bilar. Liksom det, någonstans så handlar det om att landa tryggt i sig själv. Hitta ett självvärde som inte är kopplat till yttre faktorer.
Ja. Har vi den här kollektiva skulden? Den har du har ju nämnt den. Finns det någonting mer?
Jag tror att mycket av det där handlar om att vi behöver prata om det där. Alltså prata om det i skolan, prata om det på arbetsplatser, prata. Jag skulle väldigt gärna se flera kvinnogrupper och mansgrupper. Och det här är liksom ingenting emot... det är svårt det här när man pratar. Jag tror att det är viktigt att män kommer samman och pratar med varandra. Kvinnor kommer samman och pratar. Och jag tycker inte att det är i opposition till att människor som är trans eller har en HBTQ-rörelse skulle kunna vara med i de här sammanhangen. Men det finns saker som man behöver prata om som är kopplade så starkt till könen. Mm. Och då, jag tror att man skulle behöva prata mera med män om vad som har hänt historiskt och hur man reparerar det. Mm. Så i den här, det som ligger på hemsidan där Sofieinstituts hemsida som heter Kom närmare en väg för modiga män. Det finns ett studiecirkelmaterial till den som man kan prata om det. Och det är flera män som har varit inblandade i att ta fram den. Så att det är så, jag ska ha inte laddat upp den men det ska ske. Det finns studiecirkelmaterial för kvinnor också på. Den ligger med i dokumentet. Det är kvinnor.
Mm. Vad fint. Ja. Nu. Du har kvinnans doftämnen.
Ja. Ska vi ta det sen på slutet då? Nej, men det är bara en sån enkel sak som där det handlar. Att vi behöver lära oss mer om ren biologi. Att ja, det jag försöker lära män i den här dokumentet där kom närmare, det är att hur de ska bli tryggare och lugnare med sin sexualitet. Och det betyder ju att man inte behöver göra så stor grej av att man faktiskt upplever en sexuell känsla i kroppen. Och där handlar det då, det du är ute efter här med att, eller vad jag skrivit om, det är att det är jättemånga män som känner att de är hemska män, alltså hemska gubbar som tänder på unga flickor. Alltså nu pratar vi inte barn, vi pratar unga flickor. Och det är ju faktiskt rent biologiskt att när flickor liksom kommer upp i 15, 16, 17 års ålder, då utsöndrar de en doftämne som heter feromon som gör att de skickar ut en signal att jag är redo. Det är bara ren biologi. Och det är bara för män att bara fatta att nej, men det är inget fel på mig. Jag upplever det här, jag kände det. Men det handlar ju om att inte för sitt liv göra någonting av det. Det är det som är det viktiga. Liksom. Att, ja, men, det är inte the end of the world att man känner en sexuell attraktionskänsla. Bara man äger den. Bara man hämtar hem den och äger den. Så du inte skadar någonting med den. Och försöka liksom att slappna av i det. Så det där är ju ett ganska vanskligt ämne att prata om det där. Så det,
fast jag tänker ändå att det är viktigt att lyfta det. Och då är vi inne på flera saker som jag nämnt innan. Att om du äger dig själv. Mm. Om du äger liksom allt som händer här. Och även dina skuggsidor. Då blir ju det här en del i allting. Och som du också kommer kunna äga. Om du förstår.
Ja.
Om du förstår vad som händer till exempel. I det här fallet rent biologiskt.
Ja, och det där handlar ju också så mycket om kunskap. Att förstå en kvinnokropp fungerar. Du kan inte ta lika hårt en kvinnokropp som du kan ta en mans kropp. Det är liksom där vi har en känsligare hud. Nu är vi på gruppnivå. Det är så här mycket kvinnor som gillar hårda tag och alltihop det där. Så vi ska inte dra alla in där. Men på gruppnivå så är det liksom många saker som man behöver kunna om. Om sig själv och sin kropp. Om man är man. Men också om kvinnokroppar. Mm. Hur de funkar. Att föra dialoger om det här. Och i det här dokumentet så finns det också mycket övningar. Där man, om man verkligen vill komma nära. Det finns också läkningsövningar. En av saker som jag har gjort väldigt mycket på kvinnor. När jag har jobbat med dem. Det är bara en sak som att du sitter bredvid dem. Och bara lägger handen på livmodern. Och bara sitter där. Verkligen och att hon får känna att det finns en trygg hand på skötet eller mot livmodern utan att någonting händer. Att man bara får slappna av under en hand, en mans hand, kan liksom läka en kvinna enormt. Och det är samma sak, det kan man göra som jag har gjort det på många kvinnor, bara suttit med handen på livmodern och bara får dem att slappna av, och då kommer ju upp saker i kroppen, ur systemet. Alltså det är en del av våra egna saker, men vi kommer också i kontakt med andra saker, vi kommer i kontakt med kanske aborter vi har gjort, vi kommer i kontakt med övergrepp eller saker som har sagts till oss. Det är som att livmodern är som en centrumplats för den, som att den härbärgerar sorgen och smärtan. Så kan man få en kvinna att slappna av runt sitt bäcken och livmoder och sköter, så då kan hon ha en större chans att få ett bättre liv.
Mm. Ja. Och hur ser läkningsprocessen ut framåt?
Det finns, det här är ju väldigt mångfacetterat. Men jag tänker att en del av läkningsprocessen, det är för kvinnor att förstå hur viktigt det är med kärlek, värme och humor och tydliga gränser. Om vi bara går omkring och är arga, förbannade och irriterade över allting, så når vi inte speciellt. Vi kommer inte nå män överhuvudtaget. Så det är en del av läkningsprocessen. Dels som kvinna tar läkningsprocessen in i sig själv. Och då är det ju också väldigt mycket alltså värme och respekt och omsorg om sig själv. Men i mötet utåt så är läkningsprocessen att kunna försöka komma ifrån hjärtat istället för ifrån irritation. Och där handlar det om att helig vrede är en jätteviktig aspekt här. Att för helig vrede kommer ju in på det här att man skyddar liv. Det är liksom, den har ju sitt fäste i att jag blir förbannad för någon. Man kliver på någonting som är heligt. Sen om det är barn eller natur eller på mig eller på dig eller någonting annat. Då är det sunt att man blir riktigt heligt förbannad. Men man behöver liksom utforska den delen i sig själv. Och jag tror att jättestor del av läkningsprocessen för män handlar om kunskap och att slappna av. Och att få stöd i processen. Så jag tror att det är väldigt många män skulle må bra av att söka mera stöd hos kvinnor. Att våga vara sårbar och säga så här, jag har inte en aning om hur man gör såna här saker. Jag menar, om man är i en situation där man har ställ till det för sig. Man kanske har tappat kontakten med sina barn. Man kanske har sagt saker, gjort illa någon. Det finns ju människor som kan hjälpa dig att få tillbaka relationen till barnen. Du kan, du, om man är tillräckligt modig så ber man ju om hjälp. Alltså, jag vet inte hur man gör. Jag har ingen aning om hur man tillfredsställer en kvinna. Ja, men det finns de som kan lära dig såna här saker rent teoretiskt. Jag kan lära dig rent teoretiskt i texten där, men sen finns det ju alltså, kurser man kan gå eller någonting. Men det handlar ju om kunskap om både om historia, om vad som händer nu, om kroppen, om relationer, barnuppfostran. Allting är kunskap egentligen som vi behöver.
Men jag tänker också, det måste ju finnas en nyfikenhet också på hur kvinnokroppen fungerar och hur vi tillsammans, ja.
Ja, och den nyfikenheten så tycker jag ju att kan ta dig till det modet så att du kan fråga någon kvinna eller en syster eller en tjejkompis eller någon så här, funkar det här som? Och man, Gud vet allt som finns på YouTube man kan lära sig.
Ja, och
det finns ju mycket skit där. Men vill du lära dig hur man kysser någon? Det är Gud så många YouTube-länkar det finns hur man lär sig att kyssa någon. Mm.
För det är något som
kvinnor tycker är jobbigt med män. Att antingen att de bara gapar eller att de bara slabbar runt. Men alltså, det finns ju allt går ju att lära sig. På YouTube kan man läsa rulla köttbullar och man kan lära sig att genmanipulera och kyssas. Och Gud vet allt.
Bättre än pornografi.
Vad sa du?
Det är ju bättre än att titta på pornografi. Så ja. det är ju liksom avarten. Du nämner 5 nycklar för att lyckas.
Jaha, nej men det där hoppar vi över.
Det hoppar vi över.
Men det handlar ju om det här med kunskap och ihärdighet. Att tålamod, att du behöver liksom... Du behöver prova saker om och om igen och våga misslyckas. Mm. Det är liksom, det är många saker i det här att våga utsätta sig för saker som är läskigt. Jag vet en kille som är en mansgrupp som berättade för mig att de fick uppgift att gå ut på stan och fråga kvinnor om deras telefonnummer. Mm. Och det var liksom, syftet med övningen var att de skulle bli nobbade. Liksom. Alltså bli ratade och nobbade om och om igen. Tills de skulle bli bekväm med att inte få ja. Utan att, liksom, att det inte var så stor grej att misslyckas. Så de gjorde saker som de liksom konsekvent skulle förstå att de skulle misslyckas med bara för att vänja sig att det var inte så farligt. Mm. Så det var liksom så här, ja, det var en annorlunda övning men den hade tydligen funkat i alla fall. Och sen fick de övna som skulle gå ut och ta selfies med tjejer bara för att få självförtroende och då fick de ju till mera selfies. De fick ju ta lite bilder då, men de var ju också nekade då. Så att det är lite andra här att it's not the end of the world om man misslyckas.
Så vad behöver vi liksom för att knyta ihop den här säcken nu?
Omsorg och värme. Vi behöver lugna ner oss och slappna av. Det är liksom... sänka axlarna och sitta still i båten. Det här är liksom om det skakar och rör sig väldigt mycket, då ska man sitta still i båten och lugna ner sig, ta det lugnt så att man stillar någonting. Lugnar systemet, lugnar relationer istället för att liksom bara fara ut och skrika och hojta och smsa liksom, eller textmeddelanden och såna saker, utan istället bara liksom ta det lugnt. Ta det lugnt, sitt still i båten och känn in, lyssna inåt. Vad är det egentligen som händer? Och sen är det ett ord som jag vill skicka med och det handlar om värdighet. Är jag i värdiga relationer? Beter jag mig värdigt? Är det här en värdig diskussion? Att man kommer in på det här med att vi faktiskt behöver bete oss. Bete oss värdigt.
Tror du att vi kommer att få styrning på det här?
Ja, Ja, det tror jag. Det tror jag absolut. Men det krävs nog att en kompis nu som åker till Afrika och ska jobba i ett projekt med flickor och pojkar som heter Girls for Power and Men, Boys for Change. Att det liksom, vi behöver fler och fler kvinnor som kliver fram, tar ledarskapspositioner, lär ut saker och ting. Och att män får ta ett kliv tillbaka, ta det lite lugnare. Och att vara liksom i ryggen på ett system som betyder inte att inte män ska vara ledare eller så. Men att de är med och formar och skapar en värld som vi behöver. För vi är ju ganska långt risigt ute i många avseenden. Så då är det liksom att backa och försöka hitta mening. Alltså det med meningen med livet. Jag är ganska säker på att jag har ett svar på meningen med livet är. Och det är, var är jag till mest glädje för mig själv och andra? Om jag svarar på det, var är jag till mest glädje för mig själv och andra? Då kommer jag att vara... hitta meningen med livet. Att det liksom vara delaktig. Bidra med det jag kan och ha möjlighet till.
Mm.
Det kan vara sådana saker som att stötta sådana som dig och mig på Patreon. Att man stöttar det man kan. Det är ju, jag tycker det är jätteviktigt. Alla har vi olika resurser, en del av tiden, andra har pengar, andra har kunskap, andra har släpvagn. Jag menar, vi bidrar. Vi hjälps åt.
Jättefint. Och jag, precis, då vill jag också säga att jag kommer att lägga en länk såklart i slutet på den här texten. Eller i texten där man kan stötta dig och den här forskningen som du bedriver. Men jag tänker också, jag vill också uppmuntra män där ute att faktiskt starta såna här grupper. Att gå in på Sofia-institutet och skriva ut de här...
det ligger ett dokument där.
Jag ska fixa
till det här studiecirkelmaterialet till det här. Nästa vecka så ska det ligga ute där.
Ja. Så starta cirklar för män där ni fokuserar på helande och läkning.
Mm.
Och tack för allt du gör, Agneta. Tack.
Tack verkligen. För att jag får göra det. Jag visar eller prata om det genom dig.
Ja, jag tror inte att vi är klara än. Men det här är i alla fall del tre i den planerade serien. Så.
Mm.
Så då vi avslutar helt enkelt.
Ja, tack Soja. Och tack alla ni där ute som har lyssnat.